Så säger vi good hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Kille.
Jag heter Johan.
Och jag heter Johan.
I dagens avsnitt ska vi köra vidare på det här Harry Potter-tåget.
Yes, whoop, whoop, whoop.
Vi är framme vid femte filmen. Mm. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Mm. Eller Phoenix Order, om man vill säga det. Allt rätt. Anyway, innan vi bara pratar om Harry Potter ska vi självklart säga att det finns på YouTube.
Yes.
Eller kan gå in och prenumerera på vår kanal. Mm-hmm.
Jep, kul att se att vi växer där. Varmt, varmt välkomna alla nya medlemmar och så. Kul att ni hittar till oss. Är det första gången inne på vår kanal så glöm inte att prenumerera, gilla och dela med alla era filmkompisar där ute. För det är det enda sättet vi kan växa på. Och vi som alltid evigt tacksamma för vår fantastiska bas som finns där för oss varje vecka. Som delar oss och snackar om oss och sprider oss sådär i etern. Så stort tack för att ni finns där för oss.
Space. Annars är vi på TikTok, på Feja, Spotify, Instagram, Soundcloud, X, iTunes.
Som proffs.
Började lite vackligt.
Jag plockade hem det. Det var som en liten wobble. Och sen så bara, där hittar man hansen.
Fixar det.
Mycket bra. Vi har vår gode vän Bante med oss här igen. På
filmat avsnitt.
Precis. Så det är precis, ni ser alla oss filmat avsnitt. Hej. Så att lyssnar ni på iTunes eller whatever, så gå in på YouTube för att
look at our,
precis, look at our faces.
Beautiful faces.
Yes. Anyway, nog om det. Låt oss för guds skull börja prata om Harry Potter och Phoenix Ordern.
Han gud, filmen.
Vad säger du, Johan?
Kul att se det här. Alltså jag är ju inte lika bevandrad i Harry Potter som ni är, för jag har läst böckerna för 20 år sedan någonting. Ni är mycket mer lästa när det kom till Harrys värld. Och nu i femte filmen så är det ju en liten annorlunda värld vi ger oss in, och kan man säga, just för att Voldemort är ju tillbaka, och så det känns precis som det är någonting som hänger över på något sådär, hotet på ett annat sätt jämfört med vad du gjort i de andra filmerna. Vi har också liksom en värld med alla de här trollkarlarna och så här, där de liksom inte riktigt vill acceptera att han är tillbaks Voldemort. Vi har lite mer det här politiska spelet i det och så. Samtidigt som, jag menar, Harry, det finns motstånd mot han också, att han bara skulle ha hittat på det här liksom, att Voldemort är tillbaks och så här. Samtidigt som de blir äldre, alla våra karaktärer igen. Det tycker jag är väldigt intressant att följa dem. Och vi får ju också början på ett motstånd på ett annat sätt mot Voldemort, att de skapar på den här Phoenix-ordern då, Harry och company, för att lära sig att bekämpa Voldemort och så. Så att det är en liten mellanfilm som liksom kämpar kanske lite vad de ska stå i handlingen på något sätt, kan jag känna, på det sättet. Och jag ville minnas denna som, alltså, kanske en liten svagare del i det, och det kanske jag fortfarande tycker att den är. Den har lite bråttom med grejer, samtidigt som det ändå är 2,20 lång. Också liksom att vi har det här läget i trollkarlsvärlden, liksom Wizarding World, men ja, vi får också Sirius Black är tillbaka här igen, som får en viktig roll i just denna berättelsen och så, och här märker vi, som vi har pratat mycket om också, att de har inte riktigt lagt grunden för honom i de andra filmerna. Väldigt bra Azkaban och så, vi har Gary Oldman i rollen, han är ju klockren och så, men det är ju verkligen en roll de skulle utvecklat mer och ha med som den här fadersfiguren för Harry och så vidare, just vart handlingen går i denna och så, men på det stora då tycker jag ändå det är en ganska stabil film. Alltså jag tycker ändå vi har ett rätt bra flöde i storyn framåt och så. Den var mer stabil än vad jag mindes den. Jag tycker fortfarande förra Goblet of Fire var bättre. Jag tror det är min favorit än så länge av dem. Men vi har fortfarande ett bra cast och det återigen bara, handlingen är först en sådär jättemycket framåt i det stora, kanske inte jättemycket, och det tycker jag man känner igenom filmen och så, på ett annat sätt. Men ändå välgjord. Jag tycker ändå det är en välgjord film, på det stora, tycker jag nog det ändå. Ni är ju superfan och så, jag vet ni är väldigt kritiska mot denna. Så att det är intressant att höra vad ni tycker som har läst den många gånger.
Alltså, listen. Alltså,
var ska vi börja?
Det är så här, den är 2,20. Den här är den absolut längsta boken i serien. Den är liksom nästan 1,000 sidor. Och göra det en 2 timmar och 20 minuters på den är alltså stolleprat. Alltså det är liksom part 1 och 2 going forward i den här filmserien hade varit det bästa. Liksom. Definitivt hade de, för det är så otroligt mycket som inte är med i den här.
Mm.
Och liksom, den här är väldigt så här svår och liksom så här, vad handlar den om egentligen?
Ja, men jag kände det när jag skulle sitta och beskriva den här. Vad är den här handlingen?
För just den har inte sin egen handling.
Nej, nej.
För detta är första gången som vi faktiskt får, alltså, mer som en uppföljare film och bok, alltså, som bygger på de tidigare händelserna i filmen. Det är ju alla eventsen i fyran som driver handlingen i femman.
Ja,
och så är inte de andra böckerna uppbyggda, utan de har ju sina egna handlingar, vad de handlar om, och sen är allting uppknutet. Den här har inte det. Det är liksom allting som händer i fyran får en motreaktion i femman, och därför känns storyn väldigt så här luddig och vag i denna. Den liksom handlar inte om sin egen grej, utan det är liksom ministeriet börjar lägga sig i på grund av att de inte tror på att Voldemort har kommit tillbaka.
Precis, precis.
Och sen bara bygger allting på det, och så allting blir en reaktion på det, och det är liksom filmen. Och det känns svagt i jämförelse med de andra. Plus att vi har en ny sämre manusförfattare i den här filmen. Steve Clover, som har gjort alla de andra filmerna, han för någon anledning gjorde inte den här filmen. Kommer inte riktigt ihåg vad anledningen var. Men då har vi Michael Goldenberg som har skrivit manuset i den här filmen. Och han har liksom 5 credit till sig.
Okay.
Och en av dem är Green Lantern med Ryan Reynolds. Så det sägs ganska mycket av vad han är för en typ av manusförfattare. Och han får liksom inte ihop det här. Om vi kontrastar det till förra filmen, som också skippar väldigt mycket, men har en mycket mer, alltså, erfaren och bra manusförfattare, får ändå ihop en väldigt stabil film. Och det blir motsatsen här, att vi har liksom inte en bra manusförfattare, han får inte ihop en så här coherent film med allt material han måste sålla i liksom. Och jag tycker, som nu har jag läst den här boken ett antal gånger och jag vet ju vad som händer, så jag är inte förvirrad, men jag kan verkligen se här att har du inte läst böckerna och ser den här filmen, så är du lost på väldigt mycket grejer. För att den liksom bara så här kastar grejer på skärmen som, som de inte förklarar, som de inte ger någon kontext till, men som vi bok liksom läsare vet, men som, om du inte har läst bok, alltså, du vet ingenting. Och så det är väldigt svagt, så för mig var faktiskt denna mycket svagare den här gången när jag såg den. Jag typ bara såhär, gissas vad mycket som är, sen är det väldigt många grejer som jag tycker om i filmen också, det är inte det, men den faller mot botten för mig, alltså av alla filmerna, så är denna nog mot de lägre platserna.
Nej, men det är väldigt intressant att höra det, för jag kände det bara att beskriva den här. Liksom, det känns som att stå och trampa vatten lite i storyn, var de ska komma någonstans, och händer så värst jättemycket i den egentligen, mer än att Voldemort blir mer exponerad för världen. Men det är en väldigt lång väg att komma dit bara, liksom, och så att, nej, intressant att höra, för jag kände lite det också.
Men filmen heter Harry Potter och Phoenixorden, men filmen handlar ju inte om Phoenixorden, så inte alls. Liksom. Den är ju bara med liksom lite i början och sen liksom lite mot slutet. Men egentligen, i resten av filmen så har själva Phoenixorden inte med någonting att göra.
Nej,
man
ska bara
äta det där.
Ja,
men bra. Att Phoenixorden är ju etablerad av liksom det äldre gardet. Alltså det,
den
förra generationen, första gången Voldemort kom till makten.
Just det.
Så den är ju redan etablerad. Ja. Harry startar ju Dumbledores armé.
Just det.
För att lära sina kompisar magi och försvara sig, för att ministeriet inte vill att de ska ens utföra en magi på sina lektioner.
Ja, ja, precis, precis. Ja, vi har ju hon, Dolores Umbridge här, spelad av Imelda Staunton här, som, och hon tycker jag är riktigt bra.
Det är en jätte plus,
oj, vad hemskt hon är. Men hon spelade så bra. Precis. Jag tycker det är väl den mest intressanta aspekten, kanske just att ministeriet försöker kontrollera Hogwarts och undervisningen och så. Det är också ganska intressant, den här typen av kontroll. Vi får liksom lite mer insyn där i Wizards-samhället lite grann och så. Det är väl en av de mer intressanta delarna av filmen. Liksom.
Och de hade fått gärna trycka mer på det, liksom. Alltså göra det ännu mer som en liksom paranoid, liksom lite thrilleraktig, liksom.
Och det är det också så att tonmässigt så är den här filmen jättetramsig. Alltså, för att nu har vi etablerat en allvarligare ton. Alltså sen typ trean och framåt så har man liksom så här, okej, allvar stiger och vi tonar ner på tramset. Och den här filmen tar tillbaks tramset på ett väldigt konstigt sätt. Alltså typ med Filch och Malfoy, alla när de springer runt i korridorerna och försöker liksom hitta Dumbledore's Army och sånt. Det känns så jäkla tramsigt och det känns så sjukt, alltså barnsligt, och det krockar för hur det sen är resten av filmen och med ton. Och där tänker jag att hade man gjort det mer allvarligt och mer liksom typ så här att det är liksom, de får inte hittas på ett allvarligt sätt, så hade du lyckats behålla den här tonen. Men jag tycker att tonmässigt så klaschar den här filmen alldeles för mycket mellan liksom tramset och allvaret, mer än vad de bör göra vid det här stadiet liksom.
Intressant. Intressant. Ja. Definitivt. Vi har också Luna Lovegood här, som en ny karaktär.
Som också tycker jag är bra.
Vanna Lynch. Ja, men hon är bra. Hon spelar det här lite knäppa på ett bra sätt, tycker jag. En tjej som Looney Lovegood, som är utsatt på skolan och så. Men hon spelar den här att hon är lite off och liksom så här på ett bra sätt, tycker jag. Man får den lite känslan. Hon är lite rolig, men samtidigt är hon lite creepy också. För hon är lite udda sådär. Va? Men det funkar bra, tycker jag.
Absolut.
Ja, och liksom så här, och det är ju ändå en karaktär som Harry också bondar mer med i boken än i filmen liksom, just också bara för att vi får ju tidigt se de här testralerna då, som de heter, de som, det här djuret som drar vagnarna, och i hela böckerna fram till dess och även i filmerna så har vi då trott att de här vagnarna bara dras av sig själva, i själva verket så har de dragits av de här djuren som bara de som har sett döden kan se liksom. Och det är en väldigt, det jag tycker det är en väldigt cool, alltså det är en cool grej, tycker jag. Och det hade också gärna kunnat utforska lite mer, men jag tycker det är en det är en stark bonding grej mellan två karaktärer, att vi har båda varit med om liksom.
Så jag tycker ändå de gör alltså det som är i filmen är bra, alltså just med bondingen mellan de två tycker jag ändå funkar. Och sen Harry igen är ju mer utsatt i den här filmen och speciellt i boken då, just för att folk inte tror på honom, så där är ju en hel hög elever, och i filmen är det ju basically bara Seamus som liksom är emot
honom. Ja, precis,
men i boken så är det ju, alltså han blir ju mer utfryst på grund av att det är sån rädsla för att folk inte tror på honom liksom, och det är ju en anledning till varför han och Luna bondar också, för hon också är utstött liksom. Så det hade de kunnat utforska mer i filmen också, tycker jag.
Lite som vi sa med Lupin här också i tredje, också lite grann sådär.
Och han är ju med i en kort scen också i denna, David Doolis, som är med igen.
Ja, precis, och vi får lite karaktärer som får lite, alltså, som Nymphadora Tonks och Natalia Athena här ju, som också får en viktigare roll senare.
Ja.
Just denna filmen också känner jag är väldigt så här att hade man vetat the big picture från när man gjorde det, så hade man gjort det på ett väldigt annorlunda sätt. Och jag tror det är sant för egentligen nästan alla
för den här filmen liksom. Jag tror den här filmen kom ut en vecka innan den sista boken släpptes. Och sen så från film 6 så hade de hela storyn liksom ute. Så att de visste ju fortfarande inte slutet i denna.
Någon som jag gillar också var Helena Bonham Carter som Bellatrix Strange. Som är, var en kusin med Sirius Black. Hon spelar den här galna... Hon är riktigt bra som den här galningen, verkligen. Alltså bra casting där, för hon är riktigt creepy och hur hon skrattar och så här och för slutet och så vidare. Det funkar väldigt bra, det är bra casting där.
Det är kul att se Azkaban också.
Ja, precis.
Coolt.
Ja, det är det. Och som sagt, det är, alltså i den här filmen så kommer ju ganska alltså stora reveals också, men som också egentligen inte riktigt alltså,
landar
liksom. I den här filmen. Vi pratar spoilers.
Spoilers.
Nej, men till exempel då med hela den här profetia grejen då, det är ju här vi får första gången reda på att det fanns en profetia som säger liksom, alltså basically att den som kan stoppa Voldemort kommer. Han kommer födas. Och det är ju därför Voldemort alltså går efter Lily och James Potter och dödar dem, för att han har fått för sig att det är just deras barn som den här profetien handlar om. Och det som är alltså väldigt så här viktigt, det är ju att det är faktiskt då Trelawney vår allas Emma Thompson. Det är hennes karaktär som gör den här profetian.
Ja,
det är verkligen den enda anledningen till varför hon är anställd på Hogwarts. För att Dumbledore liksom vill ha henne i närheten ifall någonting alltså annat skulle liksom så här hända.
Vad är det för ljud?
Ja, precis. Vad är det för ljud? Det är försvann.
Det är försvann.
All right. Nej, precis. Jag tycker det är så kul. Jag önskar att de hade verkligen liksom så här, alltså, liksom berättat
det. Och jag kommer inte ihåg om det är i femman eller om det kommer längre fram att där är ju mer delar till profetian. Alltså till exempel att Neville hade kunnat vara den andra, för där är två barn som den här profetian hade kunnat passa in på. Och det var då Harry och Neville. Och det är liksom också en stor grej som de bara skippar helt i filmen. Vilket gör också Nevilles karaktär mycket viktigare i böckerna också.
Ja, det är coolt. Ja, precis. Så det är en del av den här profetien de var ute efter i ministeriet, helt enkelt. The bad guys.
Och så kan du etablera sig att det är bara av den som profetien handlar om som kan ta dem. Så det är därför de behöver locka dit Harry för att han ska ta den.
Nej, men man gör sin egen headcanon på något sätt när man ser den. Liksom, för att tänka, okej, det kanske kopplas på detta sättet och detta sättet. För det är ju inte så tydligt.
Nej, men just i denna så gör de mycket sånt. Alltså, det är samma i början där med Mrs. Figg. Alltså de bara slänger in grejer som de liksom tror att man ska hålla koll på. Mrs. Figg är ju granne till Dursleys som har liksom passat Harry. Han har alltid fått vara där när de är på semester och grejer och sånt. Och hon är ju jätteetablerad i böckerna. Så när hon då visar sig vara då en magisk liksom i den magiska världen, så är det en jättetwist i boken. Du har aldrig träffat människan innan här. Nej, liksom de, och de bara pratar om henne som alla ska veta vem hon är. Liksom. Ja, ja. Och bara det är så sjukt dåligt. Det är liksom inte etablerat alls. Sen gillar jag att Dursley ser tillbaka i den här filmen. Liksom så här. Men igen, bara så här ihopkassat. Och sen gör de ju Dursley eller Dudley väldigt så här psychotic typ basically i denna liksom. Så,
she dead.
Ja, det är lite för taskigt. För jag för mig att i boken är det mer att han vill att han undrar, genuint undrar vem, alltså, om Cedric sånt, för att han hör alltså, han mer av concern liksom. I liksom så, men i filmen vänder de till att han är bara så här sjukt dick about it, liksom. Och det är då synd, för det pajar lite hans karaktär så verkligen också, för den kommer ju sen i, det har de ju helt skippat sen i sista filmen, att han faktiskt så här lite vänder och vill skydda Harry liksom.
Ja, jag för mig det.
Men det är inte med i filmer liksom. Så att de tar bort hans karaktärsutveckling helt också, vilket är synd.
Och sen så backar de, nu gnäller vi jättemycket.
Men det är intressant att höra som sagt, tycker jag.
Nej, men de backar lite på grejer de har satt också. Till exempel att de ger repliker till Hermione som egentligen är Dumbledores. Men sen så backar de på det i denna filmen. Så innan så har då Hermione sagt liksom, om det är rädslan för själva liksom
grejen,
namnet eller så, det gör det inte. Men i denna filmen så har hon svårt att säga namnet Voldemort.
Och de gör en poäng i att hon ska säga namnet första gången. Bara, men för två filmer sen så bara du bara, oh, fear of a name eller så här, increases you fear of a name. Så bara typ bara,
liksom, varför ger ni henne de replikerna och sen bara backar på det senare? Liksom. Det,
men de gör mycket sånt, liksom. De glömmer mycket samma det här att de ska hålla sig gömda för mugglarna liksom. Att de gör en grej i det i tvåan till exempel, att de flyger. Och nu bara flyger alla med typ sju kvastar bara genom Themsen, genom förbi båtar, förbi allting bara. Det är typ såhär 100 000 människor ser jag nu liksom. De bara, but this is cool! Liksom, bara, vad händer med att man inte fick se er liksom? Ni bara flyger mitt ute i ingenstans liksom.
Alltså, en sak som jag tänkte på också, det är att det är så noga med det här besvärjelser, hur man säger det och så här liksom med sina trollstavar och grejer när man så. Men hur får de in det sen i film? För men rent filmiskt här så kastar de ju massa besvärjelser när de fightas utan att säga.
Och det är ju en grej som är, alltså för i böckerna så är det etablerat att det är bara väldigt, väldigt kraftfulla trollkarlar som kan göra magi utan att
säga orden.
Liksom. Typ som Dumbledore och sånt. Så att det tar de ju bort lite i filmen, att de bara kan liksom så här
på kasta ett sätt kan jag förstå liksom. Det, för att det hade blivit väldigt förvirrande
jo,
om
jag typ förstår så här, också. Jag
bara... 10 per ska börja skrika massa alltså besvärjelser ja. Samtidigt som det ska vara action och sånt. Så att, I get it.
Jo, jag fattar det också. Jag måste höra med experterna här lite grann. Och så. Jag tycker då att vi får en riktigt cool magisk duell mellan Dumbledore och Voldemort.
Det är en highlight i filmen.
Älskar den här shoten som när de är i ministeriet och fight. Alltså, kameran börjar långt ifrån och bara rusar fram till dem liksom mitt i en cool fight. Alltså, det är riktigt snyggt.
Och man känner kraften av deras magi. Liksom, alltså, att den strålen bara så här alltså spränger väggar.
Ja, 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 ja. Liksom,
det är en riktigt bra...
Och Voldemort här med elden. Ja. Liksom, alltså, det är riktigt snyggt. Alltså,
så hela där från den duellen fram till liksom, slutet tycker jag är bra. Jag gillar även när han blir possessed av Voldemort.
Ja, det är också bra.
Väldigt coolt
det är
och mörkt. Och liksom, så här, och, liksom, det gillar jag.
Typ bara det är synd att vi aldrig får... magi på den skalan igen. Alltså från liksom så här, de liksom så här, nu ska vi pika i femte filmen med vad vi visar, för de hade kunnat fläska, vi kommer till sista filmen, men liksom bara så här, jag tycker det är synd att de, för att det är en ascool duell, liksom verkligen, jag tycker verkligen om den.
Nej, jag tycker den var snyggt, Joel.
Dock, om vi backar lite, så tappar de bollen med sin
verkligen.
Väldigt, väldigt.
Yes, det går, tyvärr så klarar ju inte Sirius Black sig, nej.
Och,
spoilers. nej, men det finns någonting i chockfaktor i film, tycker jag, liksom, när det går väldigt fort, att du har etablerat en karaktär och så bara dör den jättesnabbt, liksom. Och så, du kan göra det för att få en chockeffekt. Här tycker jag till och med chockeffekten går för fort, när han blir träffad och så vidare, och sen han försvinner in där bakom den här archwayen där på något sätt. Och du får en stark reaktion från Harry och så, men sen klipp, och sen så jag gillar att Harry jagar The Strange, för det är ändå hon som har dödat honom och så, va? Men det går extremt snabbt allting, och precis som ni har sagt många gånger, som jag också var inne på, va? De har inte byggt upp relationen tillräckligt bra med Black och Harry där, liksom.
Och det är luddigt, alltså vad det är som händer, för jag har sett väldigt många reaktioner på YouTube på den här filmen, och nästan typ alla är förvirrade vad som händer där. Det är många som inte ens fattar att han dör.
Nej.
För det är liksom, man, det är liksom lite såhär, vad händer? Just det, som de ändrar lite hur besvärjelsen funkar. Alltså om man tittar på förra filmen när Cedric blir liksom träffad av det. Det är liksom bara pang, boom, ner. Död. Medan Sirius bara står kvar och ser lite förvirrad ut. Och sen liksom att han, och just det här faller tillbaka in i den här archwayen. För att de hintar ju till det i filmen, att när Harry säger vad är det för röster, och Luna och då säger Hermione att vi hör ingenting, så säger Luna att hon hör. Och då ska man göra den här kopplingen med att det handlar om döden, eftersom de har etablerat med testralerna innan. Liksom. Men det går så fort, det är ingen som hinner göra den kopplingen i filmen. Liksom.
Att, men är det en portal till de döda det där, eller vad är det? För någonting. Det får man det förklarat?
Luddigt.
Det är luddigt även i materialet.
Det är luddigt i boken också. Den är väldigt mystisk. De vet inte riktigt vad det är för någonting. Liksom. Och där är en slöja. Liksom. Ja. De vet inte vad som är på hans sidan.
Det skulle nästan liksom kunna visa lite alltså, i någon typ att någon har vision av Harry kan man se den här archwayen eller något. Alltså byggt upp bara den också lite grann.
Precis, och det är ju det. Alltså, hela ministeriegrejen är ju mer uppbyggt i alltså, vad det är av de olika departments. Och just det här departments of mystery och sånt. Alltså, det är mycket mer etablerat att det är böcker, och du vet ju ingenting om det här i liksom den här filmen. Så när de säger det, bara, åh, det är liksom i såhär Ministry of, liksom Mystery, som man typ bara ja, men det har vi typ inte ens etablerat i filmen vad det är för något. Som alltså, det är mycket sånt. Just eftersom fokuset ligger kring Dumbledore's Army, allt annat blir ju sidosatt, tyvärr. Alltså, så det får ju mycket utrymme. Umbridge får mycket, men ingen annan lärare, typ Snape, får lite mer att göra, för att han ska ju lära sån här occlumency i den här filmen, för att han och Voldemort är så här
connected. Jag älskar ju den tillbakablicken när vi ser hur Snape,
den är skitcool.
När Snape var ung liksom, och vi får Harrys pappa också där och så, och att han inte var så där jättesnäll heller. Och
det ger mycket.
Och det är kul att se det också. Och det får mig också tänka, jag kan inte fatta det här, jag tänker just J.K. Rowling, hur hon gjorde de här nu fantastiska vidunder, eller vad den heter. Att det hon gjorde någon typ av spin-off, alltså prequel på.
Precis.
När du har allt det här du kan göra. Tänk att ha där du får följa en ung Snape och du följer Harrys föräldrar. Tänk vad du skulle kunna göra med det. Varför inte liksom? Det är jättekonstigt, verkligen. Ja. Mm. Men jag tycker mycket om den tillbakablicken.
Ja, men det är coolt. Och som sagt, Snape får lite mer att göra. Men som sagt, inga andra... Alltså, Malfoy har typ ingenting att göra i den här filmen, till exempel. Alltså... Mm. Alla de här sidokaraktärerna bara försvinner för att man fokuserar så mycket på det här. Och det är synd. Det är, Dobby är igen inte alls med, som är med jättemycket i boken. Liksom,
Sen, och Hagrid är också en karaktär som, och han är ju borta en del från boken. Mm. Och det etableras ju att han är ju vägskickad för att basically få över jättarna på deras sida. Liksom. Ja. Men det är också en grej, alltså det bara säger, I was sent to parley with the giants. Mm. Sen så bara typ så här går de vidare lite där. Men det är det som är så coolt i boken, liksom att verkligen, alltså den här rekryteringsprocessen, liksom the dark side är där ute och alla de här magiska varelserna som är lite sådär
sketchy, liksom.
Försöker ju de få över på sin sida. Och liksom, och samtidigt så pågår alla de här försvinnandena, folk bara försvinner och typ så här dyker upp döda liksom och sånt. Nämner det pyttelite, det här disappearances att det är Sirius Black som är bakom liksom.
Ja, just det.
Men också bara liksom att det här bara mörka som pågår runt om dem är väldigt tryckande liksom i böckerna, men som inte riktigt så här, men ja.
Nej, men det är, men jag tycker ändå filmen etablerade lite grann i alla fall. Alltså jag tänker ju så här, Harry, hur filmen börjar, att han sitter där lite ensam på lekplatsen och lite grejer. Det är något ödesmättat över det på något sätt. Det är inte den här glada världen på något sätt. Jag tycker ändå den fångar det lite i filmen, att det är lite annorlunda nu eftersom vi vet att Voldemort verkligen är tillbaka. Sen såklart inte alls på det sättet som du beskriver. Men jag tycker ändå man får en liten orolig känsla över världsläget i filmen liksom och så. Men sen så, jag nämnde ju så mycket, vi har ju han Fudge också som har varit med i de andra filmerna som absolut inte tror att Voldemort är tillbaka. Och det är också en sak som pressar mycket i storyn, men sen som löses väldigt snabbt för han får ju se Voldemort på slutet. Men jag hade gärna också haft en mer reaktion från honom. Han bara, he's back! Och så klipp. Nej, men alltså det kunde man också linger on. Ta lite mer hans reaktion, att han mer är chockad. Alltså, alltså den skippar viktiga bits, känner jag.
Och dementorerna har ju sitt nya utseende i denna, och de ser inte alls lika bra ut längre som i, alltså jag gillar inte den här tillstramade jag vill att de ska vara cloaked liksom. Nu är det bara som de har så här, en liksom
svettig,
väldigt tight liksom. Onesie på sig liksom, så bara så här, nej. Inte bra.
Nej, de kändes inte lika hotfulla riktigt.
Nej. Det är ju ny regissör, har vi inte nämnt. Det är David Yates som har kommit in nu, som sen kör färdigt alla filmerna och har även gjort alla fantastiska videounderfilmerna också. Och jag kan tycka han är lite ojämn i sin, alltså så här, som sagt, den här filmen tycker jag är ganska svag. Nästa film, Havlupsprinsen, tillhör i alla fall jorden, för att se om den fortfarande gör det när jag ser om den nu, men den tillhör mina favorit liksom entries i den liksom. Så att, och sen då sista delen part 2 som jag också tycker han gör ett överlag bra jobb med liksom. Så att
en sak jag ändå vill så här lyfta lite positivt som jag gillar. Nej, men faktiskt vi har gnällt lite om, alltså, just själva storyn, men jag tycker faktiskt att dialogen i denna är mycket vuxnare än de andra filmerna, alltså hur de här människorna pratar med varandra nu. Det känns mycket mer trovärdigt som young adults liksom, och bara liksom bara sett dem uttrycka sig på och liksom lite så här känns okej, nu är de verkligen liksom så här på väg.
Jag tycker specifikt Daniel Radcliffe har blivit mycket bättre i denna också.
Det har hon livet, helt klart, även de allvarliga bitarna, och det är inte så extrema uttryck heller, tänker jag, från alla. Det känns som de har landat mer och har mognat lite grann och så. Och detta är också en mer allvarlig film, det har inte lika mycket humor som i förra, hade väldigt mycket humor i, men så det bidrar ju också till den här stämningen liksom och så, med också, ja men också Rupert Grint där liksom också lite mer allvarlig, lite humor.
Och det är någonting som jag tycker de missar lite i filmen också, för lite i boken också, för många klagar på den just för att Harry är så jävla moody liksom, att han är moody i boken och han är i den också. Men det har ju sin förklaring till hans connection med Voldemort. Han känner ju av hans liksom känslor och hans sinnesstämningar och sånt, och det framgår inte riktigt i liksom, alltså de nämner ju det lite, men jag hade velat att de fokuserar lite mer på det. Alltså hur mycket det påverkar honom att han har den här connection med honom.
Ja, inte bara connection, just det, bara att han vet ju att han är i världen. Precis. Voldemort. Nu är han på riktigt, nu finns han verkligen den här personen som är direkt hot mot honom. Han vill ju döda Harry såklart. Liksom. Så jag menar, det är återigen, Ralph Fiennes fortsätter vara väldigt bra. Det är han inte med så mycket i den.
Nej, precis.
Men det lilla han är alltid jättebra, tycker jag. Kul att se han.
Jag gillar de snabba klippen liksom, när Harry ser honom och sånt. När Voldemort står som kostym på,
på perrongen där.
Det är coolt. Och faktiskt typ en liten grej, men det är faktiskt en av mina favoritstunder i filmen och lines. Det är just efter Sirius har dött och Harry springer efter Bellatrix då. Och han försöker använda Crucio på henne.
Den här
torterings
besvärelsen.
Och det funkar inte liksom. Och så kommer Voldemort och bara, you have to mean it, Harry. Det är nog min favoritreplik i filmen. Och det bara etablerar det här, alltså du kan inte bara slänga iväg de här besvärelserna, utan du måste faktiskt mena det, du måste vilja skada den här människan för att det ska funka, annars så kan du peka och säga Crucio hur mycket du vill.
Liksom du har testat många gånger.
Ja, precis. Och bra. Jag tycker just bara den lilla stunden.
Ja, det håller jag med.
Det som jag var inne på, jag älskar Ralph Fiennes spelare, hur han spelar Voldemort, den här lätta, lite släpande rösten, den här ormlika som det ska vara såklart, men han det är något mjukt i rösten och det gör det bara ännu värre hur hemsk han är liksom. Och Ralph Fiennes, alltså, gud vad bra han är. Nej, så han ser det. Sen måste jag nämna en av mina favoritrepliker som är i filmen och också boken, för det kommer jag faktiskt upp på boken. Det är när Dumbledore kommer in där i ministeriet när Voldemort är, och han bara säger, you shouldn't have come here tonight, Tom. Just att han kallar honom Tom.
Ja, jag vet.
För det bara avväpnar honom med alla de här titlarna och alltihop. Ja, men du heter ju Tom. Vad är det? Voldemort. Ja. Liksom, vadå? Och det jag älskar, för du får det här mänskliga liksom, på något sätt. Och det är Michael Gambon, han sätter den repliken bra. Ja, just det gillar jag från boken säkert mycket också, vet jag.
Jag bara tänker hur häftigt det hade varit om Richard Harris hade gjort den duellen med honom och typ så här, som han har den här mysfaktorn också, hur mycket mäktigare det hade känts att han bara så här whippade ut dem liksom så här skillsen, och man bara damn, vad coolt det hade varit. Men det är häftigt.
När jag läste boken så var det ju Richard Harris i tur, det kan vi ju säga.
Men jag tycker också scenen mellan Imelda och Harry, alltså Umbridge och Harry också, är så sjukt bra, alltså, för hon säljer också sitt så här crazy, det är så jävla bra. Jag älskar specifikt då när hon får honom att skriva de här linesen, och hon liksom bara vet vad hon gör och hon bara utmanar honom i att liksom såhär, men konfrontera mig om det liksom, och det är så jäkla bra gjort. Så jag hade önskat att det hade framgått lite mer just kring den pennan, för det hade gjort ännu mörkare. Alltså i boken så framgår det ganska tydligt att han, alltså du behöver inget bläck för att den använder ditt eget blod för att skriva med.
Det tycker jag man fattar, för
det ska ju, det kommer ju på fel hand också. Det ska ju inte komma på den andra handen, make ingen sens. Det kommer ju från skrivhanden. Det är där det sätter sig, för att den drar ju blod från din liksom så här. Men det kommer
lite senare liksom.
Precis, det ska komma direkt liksom.
När han drar första strecket, så kommer första strecket från handen liksom.
Men jag gillar hur de använder den igenom filmen, och hur hon liksom så här slowly börjar liksom så här använda den på alla typ.
Ja, men hon är fruktansvärt. Det är faktiskt en av de bästa skurkarna vi har haft, tycker jag. Alltså, som inte är kopplade direkt.
Hon släpar Harry också. Liksom,
och hon verkar njuta av det här. Hon, den här maktmissbruket på något sätt. Hon trycker ner och lever. Hon är ju som Trelawney där liksom, och bara antecknar någon profetia och ser hon kickar henne där. Och Emma Thompson spelar det så bra, tycker jag också. Där. Och Dumbledore kommer in och liksom, för de försöker ju ändå undvika Harry genom hela filmen, ju just för kopplingen med Voldemort och så. Och det tycker jag de får in på ett snyggt sätt, som sagt. Jag tycker, för jag förstår er kritik helt klart, men som en sån här mugglare här så tyckte jag ändå, den håller ändå som en film så på ett bättre sätt än jag mindes den. Men jag förstår helt er kritik, och det är en väldigt svår film att beskriva vad den egentligen handlar om. Och den trampar mycket vatten, känner jag storymässigt, i det stora liksom också så. Men det ska bli intressant att se nästa Halvblodprinsen, för jag minns senast jag såg de här, så var detta en av mina favoriter också. Att det mer hade annat storyfokus och sådär. Men jag gillar de här små, ja, men, alltså återigen, alltså Alan Rickman som Snape, alltså hans just det här kalla Snape han är och det här liksom, men just att vi har den här bakgrunden till honom som vi får se här, för det är verkligen, där sätter du fingret på det liksom, ja. Var det kommer från, vad han blev utsatt för liksom, när han gick på Hogwarts och han direkt bara kastar ut Harry. Jag älskar hur han spelar det liksom, att för där kommer du rakt in i själen på Snape liksom, och det är så snyggt och ja, Alan Rickman, evigt så.
Ja, verkligen. Jag gillar att Wesley-tvillingarna får ju lite mer att göra i den också, även om det också är väldigt tillbakadraget, men jag gillar det här att de har börjat sälja sina produkter och sånt. Och jag önskar att man hade fått se lite mer av det. Och sen att de...
Bara etablera liksom att det är deras, alltså det är det de vill.
Precis.
Att de vill liksom öppna en butik och att när de faktiskt alltså,
så här, beslutar sig för att mässa med,
Liksom. Då lämnar de skolan. Så liksom, de, they don't graduate.
Nej, precis. Och det framgår liksom, ju inte i filmen att det är det som händer. Liksom, att de bara flyger iväg där, visst. Ja. Liksom, men, alltså, men det är också så här att filmerna vågar inte spendera den tiden med sidokaraktärer. Alltså att ge dem de här karaktärstunderna och de också blir liksom riktiga människor med karaktärsark och så här. Och det är synd, för böckerna gör ju det. Men det gör inte filmerna. Så att den fokuserar, och jag förstår ju det, att de fokuserar väldigt mycket på de tre. Precis, liksom.
För det är sjukt kul. Bara en sån grej att Percy är med. Alltså, den ena brodern Weasley, Percy, då, som är med i den här filmen. Som är en sån liten så här kostymnisse på ministeriet som står bakom Fudge och typ ser viktig ut. Bara så här, det där är Rons bror som är med ganska mycket liksom i så här. Men det är liksom bara sån...
Alltså, som glöms bort liksom.
Why even bother liksom, att ha honom där? Där filmerna inte har ens liksom så här sagt liksom, men så här, det här är liksom...
Och det är ju jättesärg i böckerna att han vänder sig emot alltså sin familj basically. Han, han blir så manipulerad av ministeriet att han liksom switchar sida, och det är ju så förödande för Weasley-familjen liksom. Helt borta i filmerna också liksom. Och det, det är jättedumt.
Serien kommer säkert kunna ta de här grejerna. Vi hoppas att vi säger det varje gång, men I have high hopes. 2026, nu är det
etablerat. Precis.
Det, den kommer 2026. Sen
bara gnälla lite grann här också på en grej. Vi har ju också Hagrids, vad är det, halvbror?
Grop.
Man heter någonting, whatever.
Grop.
Nej men tyvärr, effekterna håller inte riktigt mot det där, känner jag tyvärr.
Också, det är... bara, alltså, också en karaktär som är med mer i böckerna, de spenderar mycket mer tid med. Men som också bara är med i filmen för att de behöver honom sen när Umbridge ska få sin liksom, comeuppance. Ja, liksom. Och det är också bara så här lat skrivet. Och det är det som också, manus, det är så jävla lat ihopsatt. Alltså hela när de hittar The Room of Requirement. Det är liksom bara så här, Neville går i en korridor och så bara kommer rummet upp och så... i en voice over Hermione, bara, oh you found it, the room of requirement. Man bara så här, och så bara, det, alltså det är så sjukt lat, och det är så sjukt liksom bara lätt, och alltså ingenting, det rummet etableras ju redan i bok 4, Dumbledore pratar om att det finns ett sånt rum, han beskriver att han behövde gå på toa en gång och så bara var där en toa, där det aldrig har varit en toa liksom.
Nej, den är stor,
precis. Och sen är det ju Dobby som tipsar dem om i boken att använda det rummet, och så spenderar de ganska lång tid med att försöka hitta det, för de vet liksom inte hur de ska göra, och det är så bara sjukt lat i, bara liksom, han bara går ner där och så bara kommer det upp och så bara, och så har de inte ens igen, inte ens nämnt innan, och så Hermione pratar om det som alla ska veta vad det är liksom, utan att etablera det. Det är det jag säger, alltså har man inte läst böckerna så borde man känna sig ganska vilsen i den här filmen, för att de bara så här, du ska ha läst det liksom.
Ja, nej, det svåraste med det var nog lite, alltså just den här motivationen med profetian, för jag tänkte på det som vi pratade med Trelawney när hon får den uppenbarelsen och så, va? Att det är säkert någon information där som Voldemort vet och vill åt, men det är ju inte så mycket high stakes, alltså jag menar du behöver kanske lite mer från lång film att känna drivet med
och de håller på att överförklara det ju också i den här filmen igen, så bara oh, do you want to know what happened that night? You want to tell me? Och bara, två filmer har vi gått igenom det här nu, vad som har hänt. Alltså i bok 1 förklarar Dumbledore vad det är som händer i mellan alltså mamman och Harry och liksom är, alltså vi vet. Alltså sen fem filmer senare should we tell you what happened? But we know. Samma i 4 där Voldemort säger det på 20-talet, vad ska jag säga vad som hände den kvällen? Och så drar han det igen. Liksom bara så här, och bara, vi vet det här. Vi vet detta. Det är ingen hemlis. Nej, det är, alltså, nej, det är,
Men det, är det viktigt för storyn framåt att de tappar den här profetian då, att den liksom försvinner?
Nej.
Så. Nej.
Nej.
Så att det är,
ja, nej.
Ingenting
nej,
spännande.
De är liksom, det är det jag säger. De är, nej. Mm. De knyter inte riktigt ihop det liksom på ett bra sätt här alltså. Mm. Nej.
Mm. Ja, som sagt, det är synd för vi har nog Gary Oldman som är så jäkla duktig liksom. Och det är synd att han inte har fått mer plats. Ja. Och även i denna filmen, de har inte så jättemånga scener ihop. Alltså, hade gärna haft lite mer mänskliga, mänskliga stunder mellan dem. För det är mycket exposition också där han förklarar sitt familjeträd och så vidare. Det, jag gillar sådana enkla scener som kanske inte spelar så stor roll, men som ändå gör mycket ibland lite för karaktärer och så. Men det har någon helt annan film som bara, liksom, jag tänker på Hobbit-filmerna som vi inte är jättefan av. Så egentligen. Men i den sista filmen så har de en scen mellan Bilbo och Gandalf när han försöker, Gandalf ska få igång sin pipa helt enkelt. Och hur de bara sitter och tittar på varandra och Gandalf får inte igång sin jäkla pipa. Men alltså, jag älskar sådana scener som är mänskliga och som det är lite små detaljer och lite sånt i. Och det är som ni ser, det är så mycket som ska in i den här filmen. Det är så mycket exposition hela tiden och familjeband och så. Så man glömmer med de här mänskliga stunderna och så liksom. Och vi får det lite med Harry och Hermione. Jag kommer aldrig lära mig uttala hennes namn. Hermione, jag kommer aldrig lära mig det. Och Ron och så, men det är inte jättemycket. Nej. Det var mer i förra filmen. Han har haft lite mer av det. Så det är en konstig mash av grejer, den här filmen, känns det som. Så.
Just a hodgepodge of thing.
Men alltså generellt sett, över alla filmer, det jag tycker de har tappat lite är själva alltså, typ skolupplevelsen. Alltså att vi faktiskt är på en skola som har med. Vi liksom visar lite lektioner och sånt, men själva vardagslivet och relationer bara mellan karaktärer. Mm. Det är ju någon scen, är det fyran när de bara sitter och äter godis? Det kan vara i trean och fyran. Jag vill ha mycket mer sånt. Liksom att när de liksom faktiskt umgås och bondar. Liksom, för det är så vi... Liksom,
och går på lektioner och så. Det vill man ju också ha mer av. Liksom. Som sagt, jag tror också tv-serien kan göra att allting kommer kännas enhetligt. Alltså, så här, drawbacken med att vi har en massa olika regissörer och manusfattare och sånt är ju att alltså, de ändrar saker. Det känns liksom inte som en sammanhängande grej för att de ändrar saker.
Och att de inte hade hela historien.
Precis. När
de
och, så nu med tv-serien kommer allting kännas likadant. Vilket jag tror kan också bara göra det bättre för serien. Alltså än vad det blir i filmerna.
Ja, det har vi också Game of Thrones på den delen som ett sånt exempel att det är inte färdigskrivet materialet. Nej. Vi vet inte vad vi tar och kvaliteten bara stört och dyker i slutet. Liksom.
Bara en annan liten detalj som jag också bara vill säga. Det är det här med Nevilles föräldrar.
Ja.
Det etableras i förra att de blev utsatta av den här besvärjelsen Cruciatus. Men i den här filmen så alltså, pratar de om dem som att de är döda. Alltså för de är liksom så här, och de kan avenge dem och de kommer så här, men faktum är att de lever. De är liksom i ett fucking mentalsjukhus. För att deras minds blev liksom förstörda av den här besvärjelsen.
Det var väl ni inne på också att han är väl tvungen att säga vilken besvärjelse det var i förra filmen. Så det är rätt taskigt att be han förklara vad det är för besvärjelse.
Och det är synd för där vi har ju en scen i den här boken där Harry åker till det här St. Mungus som är då för att Rons pappa hamnar där efter han blir attackerad av ormen. Och där träffar han ju Lockman igen. Liksom.
Lockhart.
Lockman på svenska. Och det är
Lockman på svenska.
Ja, Lockman.
Det är precis. Det är ju jätteroligt. Det hade varit en kul
callback. Det hade varit en kul callback. Just för att denna är ju första filmen som återanvänder material från de andra filmerna.
Ja, exakt.
Det är ju första gången de gör alltså bildligt callbacks till de andra. Det har de ju aldrig gjort innan. Liksom. Så denna känns ju också mer som en uppföljarfilm. Alltså mer än de andra som ändå är mer så här individa stories där karaktärsgrejerna går över men det börjar om med handlingen. Och här går det ju vidare med handlingen. På både gott och ont.
Ja, men för er skull så hoppas jag att vi får en bra serie helt enkelt. Vi får väl hoppas på det så att right all these wrongs. Så
men jag ser fram emot nästa film. Det ska bli kul att se den. Jag hoppas att den är så bra som jag kommer ihåg. Jag tyckte den var...
Men jag kan gnälla mycket på denna. Men jag tyckte ändå efter att men det är ändå en stabil film. Det är liksom inte världens undergång. Det är inte den här hemska filmen. Ni har liksom, jag förstår
jag har mycket att klara på. Men jag skulle ändå nu säga att jag föredrar denna över typ ettan och tvåan till exempel.
Ja.
Alltså så jag skulle nu ändå Hellre kolla på denna än typ ettan och tvåan. Men av liksom trean och fyran så hamnar denna enormt långt under de två. För de är på en helt annan nivå tycker jag.
För mig starkast nu fyran och sen trean liksom än så länge. Så att, nej, det är ju inte alls på den nivån. Nej, men intressant. Det är alltid kul att höra från er som är så insatta i det. För jag bara, jag fattar vad det är ni saknar helt klart. Vi får se. Nästa film ska bli spännande.
Alright, gents. Fråga, har vi någonting mer att tillägga om Harry Potter och Phoenix-ordern?
Nej, jag tror inte det.
Alright, då säger vi, ni har lyssnat på filmsnack. Jag heter Kille.
Jag heter Johan.
Vi hörs en annan gång.
Tja.